I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Ja, 2150 kom.
Ja, det är 2150 här kom.
Då är det två östgötska killar där som tydligen är igång och härjar igen. Kom.
Ja, det är uppfattat. Jag gissar på att det är något kajko, kom.
Jo, men det är korrekt. Kom.
Ja, men det var väl själva, Stefan. Vilken bonans är det nu då? Kom.
Ja, då har vi vittnen då som har bekräftat att det rör sig om en så kallad krimbonanza. Kom.
Krimbo, what? De ska fan mig få se på krimbonanza. Slut, kom.
Ja, då har du tillstånd att gripa dem som asen. Jag tar över vetelängd så länge. Klart slut.
Ursäkta, 21.50 här. Så du vetelängd? Kom.
Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår nya vårdspecial där vi nu sållat om och kan stolt presentera Krimbonanza. Vi är Något Kaiko Podcast där vi nu varje vecka kommer att slå på sirener, skaka galler, ta fram spaden och gräva oss djupt likt man gräver en likgrop då förslagsvis ner oss i allt som har med krim i någon form att göra. Det kan vara allt från mord, stölder, mysterier, bedrägerier eller allmänt klantiga brottslingar. Jag heter David, jag kallas för Davva och på andra sidan i vanlig lag och ordning sitter då min partner in crime. Alltså, den sitter ju som handen i handsken nu.
Ja, crime.
Crime bonanza, man. Där sitter han ju då, Stefan Brutti Holmberg. Och med det sagt, en applåd och en tuta på det, tack. We are back efter vårt korta håll.
Mm. Jag tycker att vi borde kontakta Saul och få in korta håll i ordlistan faktiskt.
Just det, Saul. Nu tänkte du att du menade Saul Goodman i Breaking Bad. Han är ju advokat, tänkte jag.
Nej. Jag tänkte alltså Sveriges
Sveriges akademi ordlista. Svenska akademins ordlista.
Fan vad krångligt det ska vara.
Fan, ja, det var lite klantigt.
Ja.
Ja, det borde vi faktiskt ha korta håll alltså, som är en veckas uppehåll
eller ett kort uppehåll rättare sagt.
Ja, så blir det. Mm. Det var kul att snacka om retrobonanza och vi det känns som att det pågick väldigt länge. Vi höll på med det länge.
Mm, det gjorde vi nog, men det var jävligt kul. Och jag hade kunnat hålla på i 15 veckor till.
Verkligen. Men vi känner nu som sagt, som jag sa här, att vi är redo att sadla om. Och nu ska vi
inte bli ridande poliser.
Fan, det bästa du sagt än så länge i podden.
I krimbonanza.
Exakt, men vi är någon form av, vad ska man säga, krimrapportörer.
Mm.
Och då måste jag passa på att fråga dig med en gång. Är du ett stort fan av crime eller det här nya som har kommit in i podd Sverige bland annat? True crime?
Ja, det tycker jag ju. I poddsammanhang hänger jag väl inte kanske jättebra med. För att jag lyssnar inte jättemycket på podd. Men de jag lyssnar på är oftast true crime-poddar.
Mm.
Däremot dokumentärer så tycker jag om true crime.
Exakt, då blir man så här, oh shit, fan det här har hänt på riktigt. Aha. Jävla spännande. Och jag undrar ibland varför mänskligheten kan tycka att det är fascinerande och intressant.
Jag tror att det handlar om att oftast är det väl så långt ifrån den man själv är.
Mm.
Så att det blir något nytt och spännande. Eller ja. Jag vet inte.
Mm.
Men det är bara min teori.
Jag är ju stort fan av liksom thrillerfilmer. Det är ju min stora favoritgenre.
Ja, men det är väl min med.
Och det brukar ju vara lite mer då true crime. Åh, en kvinna har hittats död i sitt vardagsrum eller sovrum. Polisen kommer dit, det kommer dit någon så här riktigt halvdassig utredare som röker sig som en skorsten. Har på sig någon läderrock där. Går lite utanför lagens ramar ibland.
Mm.
Otrogen mot frugan, har två barn där egentligen som han inte träffar. Och så liksom är han lite mer så här, vad fan. I'm the bad cop, motherfucker. Så han tar ju in de här brottslingarna, eller de misstänkta, bankar på dem innan förhöret.
Exakt.
Det är lite Gunvald Larsson-stereotypen,
ja,
liksom.
Ja, exakt. Däremot, alltså nu när vi pratar om det, så kom jag på en sak som jag borde ha sagt i Retro Bonanza när du frågade om 90-talets bästa film.
Mm-hmm.
The Usual Suspects.
Såklart. Den är ju grym. Vi pratade ju lite grann om den här med den improviserade scenen där.
Ja.
Men jag håller med dig, den är fan i mig, it's up there. Men det är alltså din favoritfilm från 90-talet.
Oh ja, helt klart.
Och det är lite kul att du säger The Usual Suspects, för vi har faktiskt en hel drös med misstänkta avsnitt framöver här. Fan, dåligt wordplay.
Det var ganska dåligt, ja.
I Krimbonanza här då, jag vet inte hur många gånger jag har sagt Krimbonanza, men jag vill bara pränta in det hos er gott folk.
Mm, för nu är det Krimbonanza som gäller, krim.
Exakt, och inte Krim då, halvön utanför Ukraina, utan vi pratar Krim här nu. Mm. Och jag tänker, without further ado, så tycker jag att vi avslöjar dagens ämne.
Kavla konststöldej.
Fan, jag fattar inte. Jag är ju själv från Norrköping, så jag fattar inte varför jag garvar varje gång du säger någonting på östgötska.
Därför att jag gör det absurt. Alltså det blir ju väldigt förvrängt. Så där pratar ju typ ingen.
Nej, det är sant. Ja, coola konststölder ska vi prata om i detta avsnitt. Och vad då coola konststölder, Brutti?
Det är ju stölder av konstverk där man har lyckats genomföra den plan man har lagt ut på ett, ja, mer eller mindre coolt sätt. Och kan
det,
man säga.
Det är ju precis det, man har ju blivit lite matad med att just konststölder och taveltjuvar och så, det är ju liksom, de är kriminella, men de gör det lite grann som vi har pratat om tidigare, det här med klass.
Mm.
Att det inte, man vill inte skada någon eller mörda någon. Men det blir ändå att man gör det lite för sig själv, och sen ska man dela på pengarna, och så gör man det på ett snyggt sätt.
Ja, lite alla Ocean's Eleven typ.
Exakt, och då blir det lite coolt, för det blir lite så här, fan vad fräsigt. Det är som James Bond, man tänker ju inte att han faktiskt har licens på att döda andra människor. Men bara för att det är James Bond som skjuter någon med en PP7 rakt i skallen med en silencer, så blir det lite så här, fan, det är ändå James Bond, han är cool. Ja. Så det kan vara någon helt oskyldig sovjetisk vakt då, som blir skjuten, som egentligen har 3-4 barn där hemma, och en hund då som figurerar som blodhund på helgerna. Liksom, vi vet inte om det.
Nej, vi vet inte faktiskt inte bakgrunden till de här menlösa dödsfallen i Bondfilmer. Det är sant, det är sant.
Men, så jag tänker då i alla fall att vi ska gå igenom de här. Vi har 4 stycken coola konststölder som vi vill ta upp i det här avsnittet.
Ja.
Så jag kan gärna ta på mig äran, för jag känner mig lite redo att börja och snacka om det här faktiskt.
Mm, gör det, take it away.
Jag börjar med en konststöld som har gått till historien.
Mm.
Stölden av Mona Lisa.
Okej.
Det kan kanske vara århundradets konstkupp enligt många här då. Hur många gånger tror du att Leonardo da Vincis världsberömda målning här då av Mona Lisa har blivit stulen?
Oj, det vet jag faktiskt inte, men jag skulle tippa på kanske 10-tal.
10-tal gånger?
Ja.
Mm. Svaret är en gång.
Är det bara en gång?
Ja, under den här århundradets konstkuppen då.
Mm-hmm.
Mona Lisa här stals faktiskt vid ett tillfälle 1911 i Louvren då i Paris. Louvren är ju det här museet då, som man kan bland annat se i Da Vinci-koden, som har någon form av trekantig eller hexagonisk glasfönster i sig.
Det är en glaspyramid där.
Ja, just det, så är det.
Hexagonisk glaspyramid. Nej, den är faktiskt tetraformad. Nej. Det är det ju inte, för det är bara 3 sidor.
Ja.
Nej, det är en pyramid.
Det är en pyramid, de har en glastetra där. Slash glastetra i parken där. Ja, utanför Louvren. En trekant, ja. Och där har ju Mona Lisa hängt ett bra jäkla tag. Men den stals då vid ett tillfälle, som sagt, 1911. Och efter stölden så pekar de ut 2 misstänkta med en gång. Det var faktiskt en känd konstnär och en känd poet.
Okay.
Nämligen Picasso Och ursäkta min italienska här nu, men Giaume Apollinare.
Okej.
Okay. Så Picasso och, jag orkar inte säga det andra namnet.
Skit i det.
Ja, båda fängslades här direkt för stölden. De bara tänkte så här, ha Picasso och du där vars namn jag inte kan uttala. Ni åker in direkt. Men de friade snabbt sen från de här anklagelserna och de började leta lite vidare sen. Men fan, kan ha stulit Mona Lisa? Och det man har fått återberättat idag och det, liksom det som hände och hur det gick till när Mona Lisa stals här. Då var det en sen söndagskväll då en italiensk hantverkare vid namn Vincenzo Perugia. Han bestämde sig för att en dag där, eller på söndagnatten där då, fuck it. Det är sån jävla hype kring den här tavlan. Jag ska fan stjäla skiten, tänkte han. Fast på italienska då. Jag vet inte.
Han tänkte på italienska, ja. Såklart.
Ska vi ta den meningen en gång och översätta just hur han säger? Fuck it. Det är sån jävla hype kring denna tavla. Jag ska fan stjäla skiten. Ska översätta det till italienska här. Får vi höra hur hur Vincenzo tänkte.
Fanculo, c'è un tale maledetto clamore intorno a questa tavola. Ruberò la merda.
Tavola.
Tavola.
Så där kanske Vincenzo tänkte då en sen söndag natt när han då skulle stjäla Mona Lisa.
Ja.
På söndagskvällen där då, som senare blev natt, så gömde han sig i museet och väntade tills personal och andra hade gått hem. Då tar han på sig en likadan vit rock som var själva dresscoden för det här museet då. Och på något vänster så får han in den här La Maledetta, eller La Tavola, under sin vita rock. Och vi får ju tänka på att det här var ju liksom år 1911. Det var ju liksom ingen så här Mission Impossible slash Entrapment med Sean Connery och Catherine Zeta-Jones.
Nej,
det var precis. Det är så här röda laserstrålar och man ska liksom i svart tight trikå liksom.
Kalla sig fram.
Exakt det. Håller på att åla sig och vara lite sexig under tiden. Nej. Det var inget sånt liksom.
Nej, precis.
Vincenzo, vit rock, bara Tavola, Van Gogh, in med den under armen med en gång och sen bara traska ut liksom.
Fanculo.
Han lägger den då under vita rocken, glider ut från museet och det här blir ju skandal. Mona Lisa har fucking blivit stulen.
Men alltså, hur kan han ha bara gått rakt in och tagit den då?
Nej, alltså, saken var när han tog tavlan så hade han sån jävla timing för att den här tavlan blev ju vaktad av en vakt då, som stod där. Alltså, och gardade just den tavlan.
Okej. Okay.
Men just när Vincenzo då tänkte Fanculo, Tavola, La Maledetta, så tänkte jag så här, nu passar jag på. För den här vakten, han gick ut och tog en cig under tiden. Timing, det lux liksom. Det är lite så här sexappeal på Vincenzo där, man ska säga.
Det är så jävla iskallen då.
Ja, verkligen. Och han kunde ju då liksom, han tog inte hela ramen, utan han tog tavlan och rullade den under armen då. Mm. Det var därför han kunde liksom få
in den där. Det fattade jag.
Ryktet spred snabbt här då att Mona Lisa hade blivit stulen. Rubriker överallt. Turister som besökte då Louvren senare blev ju sjukt besvikna över, de bara, vad fan är Mona Lisa? Vi åkte ju hit för det här. Och då tänker jag direkt på så här, du vet, Mr. Bean-filmen, vet du?
Ja!
Där han råkar fucka upp en målning där och så ersätter han den med en kopia och håller på att måla.
Är inte det Mona Lisa?
Nej, det är en annan tavla.
Ja, okej. Okay. Jag hade för mig att det var det. Som att han målar på så är jättefult.
Ja, fy fan. Det är en klassisk film alltså. Mm. Men tjuven här då, Vincenzo Perugia, han gömde tavlan under sin säng i hela 2 år.
Okej. Okay.
Helt sjukt. Och det började spekuleras en hel jäkla del om hur tavlan då den här natten blev stulen från söndag till måndag. Och museet var faktiskt stängt på måndag. Så det var lite dålig timing av Vincenzo här att faktiskt stjäla en tavla på natten från söndag till måndag. När man vet att museet kommer vara stängt dagen efter. För då kom de fram till att det var högst troligt att det var någon som faktiskt jobbade på museet som hade stulit tavlan. Anyway, den här Vincenzo Perugia efter 2 år, han sticker iväg till Florens i Italien i hopp om att försöka sälja Mona Lisa till någon. Mm. Och där åkte han feting fast. Där var det kört för Vincenzo. Fanculo, tänkte han direkt. Kommer jag med en maledetto och åkte fast direkt.
Fanculo.
Men vet du hur länge han fick avtjäna sitt fängelsestraff då?
Ingen aning. Det är väl säkert inte jättelång tid.
Men tänk liksom Mona Lisa ändå liksom, en av världens mest berömda konstverk.
Jo, men ändå, det var 1911. Nej, jag tror inte så lång tid ändå. Max 5 år.
Mm, 5 år säger du. 7 månader fick han bara, Vincenzo.
7 månader. Ja. Ja, du ser.
Han var fan cool och vad tur jag har.
Ska göra det igen.
Och motivet till då varför Vincenzo faktiskt stal Mona Lisa den här natten då är fortfarande idag lite oklar. Man vet inte varför han faktiskt gjorde det.
Okej. Okay.
Och vissa spekulerar i att han senare då skulle försöka begära ut någon form av hittelön för att han hade då hittat, inom citationstecken, Mona Lisa. Eller att han stal tavlan i uppdrag av någon annan. Eller att han ville få tillbaka konstverket på hemmaplan igen, eftersom Leonardo da Vinci är ju en italiensk konstnär och har sin tavla i Paris. Så han kanske kände sig som en patriot, den patriot han är liksom. För det var han, han ansåg sig själv vara en italiensk patriot som bara, nu jävlar ska det här hem till hemmaplan, litet AC Milan-fan liksom. Men min teori till att varför han stal tavlan, det kanske var att kronofogden var up his ass och han bara kände så här, fan, jag måste dra till drastiska åtgärder nu liksom.
Med Mona Lisa.
Exakt. Mona Lisa, hjälp för fan.
Jag har ju en annan historia om Sveriges största konststöld faktiskt.
All right, okej.
Okay. I och med största så menar jag alltså den som har varit värd mest pengar.
Mm-hmm.
Året är 1993. Jag sitter i pyjamas i soffan, petar näsan, dricker ett glas med boy, äter 3-4 rostmackor med bara smör, tittar på Jönssonligan och den svarta diamanten som jag fått i födelsedagspresent på VHS. Det är rätt kylig novemberkväll där. Senare denna natt sågar några tjuvar sig in genom taket på Moderna museet, firar sig ner med rep och går effektivt runt och plockar ner 7 stycken tavlor målade av Picasso och en tavla av Georges Braque. Jag tror att det är så man uttalar det.
Braque.
Nej, B-R-A-Q-U-E. Jag tror det är Braque.
Braque blir, okej. Hårt Q.
Braque.
En hård
George Braque.
Ja. Tjuvarna lyckas smidigt komma undan och försvinner ut i den mörka natten. De får med sig dessa 8 tavlor som har ett samlat värde på ungefär 500 miljarder kronor.
Jäklar.
Ja. En jävla massa pengar.
Verkligen.
Tommy Lindström då, före detta chef för Rikskriminalpolisen, kom i kontakt med konsttjuvarna tillsammans med museets före säkerhetschef Kjell Hestrell. Men fan döper någon till Kjell Hestrell?
Snälla, säg att han typ ägde hästar som barn eller någonting så här. Hestrell.
Nej, men alltså, man kan inte ta en namn som rimmar.
Nej,
Kjell Hestrell.
Det låter typ som en så här skurk i Jönssonligan typ så här. Kjell Hestrell.
Nej, men alltså, jag kan inte tänka på något annat än promo. Källkriminell.
Källkriminell, ja, precis.
Kanske var han som stal.
Ja, who knows.
I alla fall då, de hade kommit i kontakt med de här tjuvarna, förhandlade med tjuvarna i drygt ett års tid och lyckas faktiskt få tillbaka de 7 Picasso-tavlorna som hade stulits.
I över ett år har stöldrotens chef Gösta Andersson och hans spanare jagat konsten i Sverige och utomlands. Men det var inte polisens stora utredningsarbete som ledde fram till att konsten idag kom till rätta. Det är alltså Moderna museets säkerhetschef och Tommy Lindström som har fört hit tavlorna. Vad säger ni om det?
Jag tycker det är anmärkningsvärt att inte vi har blivit informerade.
Okej, så 7 Picasso-tavlor fick de tillbaka, men sen var det en tavla av Braque där också.
Ja.
Den planen sprack.
Sprack. Konstverken av George Braque har aldrig återfåtts.
Damn!
Men det märkligaste av allt är dock att museet återfick alla 7 tavlor av Picasso trots att inga pengar betalats ut till tjuvarna. Och villkoren för återlämningen är okända för allmänheten, och troligtvis är endast Tommy och Kjell då, som vet hur det gick till när de fick tillbaka tavlorna.
Oh damn!
Det kan finnas flera som vet det. Jag hittar ingen information om det.
Okej. Nu när du berättar det här, så det är liksom en klocka som ringer att jag har hört det här någon gång. För det här var ju väldigt uppmärksammat, minns jag.
Ja, verkligen. Det var jätteuppmärksammat. Och det var ju så märkligt hur att de bara liksom fick tillbaka 7 tavlor.
Ja. Det känns som att, nu vet inte jag hur polisen jobbar, men det känns som att även polis kan fiffla lite grann ibland. Mm. Se lite mellan fingrarna ibland, typ så, ja, men om ni bara ger tillbaka tavlorna så kommer ni kunna gå fria.
Det är typ någonting sånt som det känns. Och saken är den att spekulationer då, så är det ju att George Braque-tavlan, antingen att den har förstörts eller hunnit säljas under tiden. För de här, alltså, de hade ju bara stuckit mitt i natten.
Ja.
Och det är ingen som, det var ingen som såg ingenting. Så de har bara sågat sig in där, tagit sig ner väldigt smidigt alltihopa, har gått väldigt smidigt till. Och de visste exakt vad de var ute efter.
Så de virade ner sig själva, eller om det var en person och den andra stod där uppe. Hur många sa du att det var förmodligen?
Tre stycken.
Någon kanske satt i bilen då, I don't know. Hade en getaway driver.
Ja, kanske.
Tror du då att de virar ner sig själva i sånt här liksom, vajer som de gör i Mission Impossible? Eller är det för mycket?
Mycket möjligt. Alltså man vet inte riktigt.
För 93, då tänker jag liksom att då var ju ändå larmsystem igång. Det är ju stor skillnad från 93 och 1911.
Ja, absolut.
Liksom det här med att om de vill ju ha rörelsedetektorer i,
ja, jag tänker
rummet.
Också det. Men det var, liksom, det var väldigt svårt att hitta information om hur det har gått till. Ja.
Det är ju det som gör de här stölderna lite sexiga. För de har lite så här, fan vilka masterminds ändå liksom.
Mm.
Det här är true crime för mig. På ett sätt också så här, idag görs det inte på samma sätt. Inte vad jag vet så här bara,
nej.
Stor stöld i... Idag är det många som klantar till det istället.
Ramlar igenom taken istället för att såga sig igenom.
Och det är ju också ett avsnitt vi kommer komma till längre fram när vi går igenom klantiga / klumpiga, det är ju samma sak för sig, men brottslingar som har klantat till det.
Ja, exakt.
Det ser jag fram emot att göra faktiskt.
Ja, men det här var ju alltså den största konsthandlaren i Sveriges historia.
Och fy fan.
Och själv sitter jag ju fortfarande och petar i näsan, dricker O'boy, käkar rostmackor och kollar på Jönssonligan.
Ja, Sveriges största konststöld alltså. Det var lite så här mer med finess än vad Vincenzo Perugia gjorde.
Ja, fast den är ju så jävla iskall. Att han bara går in, väntar tills vakten går, tar tavlan och går rakt ut.
Fanculo.
Väntar i 2 år på att försöka hitta en köpare. Alltså det är ju klockrent.
Undrar om de har egentligen samma plan med den här bracktavlan kanske?
Att ja, bara... fast nu var det 93. Det är ju 27 år sedan.
Ja, men den lär ju ha högre värde nu ändå.
Ja, det är mycket möjligt.
Och på tal om det här med konstverk, vi vet ju om att de är jäkligt dyra. Särskilt när de blir stulna så känns det som att de går upp lite mer i,
ja, jag tror det.
I pris, eller man ska säga, i värde. Så har jag en sista story här, för min del i alla fall, om en riktigt häpnadsväckande stöld som skedde inte alls så länge sedan heller.
Okej.
Och då kan jag börja med att säga att jag ser att du har en specifik tröja på dig idag, Brutti.
Det har jag.
Det där hockeylaget är ju Bruins då, som kommer från
Boston.
Och den här konststölden har gjorts då just i Boston.
Mm.
Det är en sen natt då i Boston i delstaten. Det här är så konstigt ord, för jag försökte tänka högt och säga det här idag. Massachusetts.
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 Massachusetts. Massachusetts. Jag brukar aldrig säga det. Jag tror jag missar det.
Det ska vara liksom som ett T-ljud före
Massachusetts.
Ja, Massachusetts.
Massachusetts.
Mm.
Jag tycker det är svårt ord att säga ändå.
Det är ganska svårt.
Det är inget ord man säger så här. Ja, men jag funderar faktiskt på att köpa en rågbakad limpa här, och sen tänkte jag det här med fan, frågan är hur det går till i Massachusetts igen. Men där ligger i alla fall konstmuseet Stuart Gardner Museum. Och museet har en samling av mer än 2500 verk av europeiska, asiatiska och amerikanska målningar, skulpturer, bonader och konsthantverksföremål. Det var då en natt 1990, alltså 3 år tidigare än den här stora konststölden här i Sverige ägde rum. Då de utanför museet, så var det en porttelefon där som plötsligt ringer på.
Okej.
Inte bara av random anledning.
Okay.
Lite otydlig där. Men utanför då stod 2 poliser som hade tryckt på den här porttelefonen. Och genom den så berättade de till 2 vakter inne på museet att polisen har fått ett larm om att det är ett bråk på gården. Så vakterna springer ner med en gång då. Öppnar upp dörren för de här poliserna då. Och vid mötet säger då polisen till en av de här vakterna att hörru du, dig känner jag igen. Du är ju för fan efterlyst. Jag känner igen dig från någonstans. Du är väldigt lik den personen som är efterlyst. Och vi måste tyvärr gripa dig här och nu. Den här vakten då på museet blir gripen. Den andra vakten blir bakbunden. Och det visar sig som då att de här poliserna bluffade att de var poliser. Och de hade införskaffat sig polisuniformer och allt det där liksom för att vara så trovärdiga som möjligt. För det är ju som så att ingen misstänker ju någon polis i uniform. Liksom.
Nej, absolut inte.
Alltså om det hade kommit fram, om du sitter på en bar och det kommer fram en snubbe i polisuniform och säger hörru du, nu ser jag vad du håller på med här. Jag vill att du följer med här en veva.
Ja, det är klart man går.
Ja, man hade ju så här, jag hade nog inte varit en så här, ursäkta, vem är du då? Utan man bara, man ser ju direkt på uniformen, bara, oh shit, nu ligger pyr till.
Jaha.
Men tydligen här då, när poliserna hade bakbundit och fängslat de här vakterna, så hade ett larm utlösts. Men de så kallade poliserna slog snabbt sönder larmet, så larmcentralen tänkte eventuellt att det här var ett falskt larm som snabbt stängdes av.
Mm.
Och bluffpoliserna här då, jo, tillsammans stjäl de 13 olika verk från det här museet. Bland annat från konstnärer som Rembrandt, Manet och Degas. Upp till ett värde av 3 miljarder motherfucking kronor.
Jävlar.
Ja, det är stört alltså. Alltså, fatta 3 miljarder kronor, jag kan inte ens... Det är sjukt mycket
man
pengar.
Man kan inte greppa så mycket pengar.
Nej, verkligen inte.
Det är galet mycket pengar.
Och detta var bara liksom, eller bara 13 verk från museet som de fick med sig. Men tänkte jag att det var bara två vakter under själva nattpasset.
Mm.
Tycker de är lite slarviga med liksom vakteriet på museum när de ska liksom stå och garda saker som är värt miljarders kronor.
Ja, verkligen. Och grejen är att för 3 miljarder, jag kan greppa det på ett sätt.
Mm.
Det är den här kryssningen som jag var på för ett par veckor sedan. Ja. Jag kan köpa 2 sådana skepp.
För 3 miljarder.
Den kostar 1,5 miljard styck.
Damn. Den här konststölden tog exakt 81 minuter att genomföra. Och hur de vet det är ingen aning.
Ja, det kan ju väl vara vakterna som, från att de öppnade dörren till att de gick typ.
Aj.
Om de hade koll på klockan liksom.
Precis. Ja, nu ska vi se hur lång tid det tar. Fan, där rök Rembrandt.
1, 2.
Nej, inte man är, inte 3, man är. Ah, fuck.
4.
Men idag, fortfarande så saknas, lik den här från Brack då, så saknas flera av de här konstverken. Och en tavla som kallas för The Concert, alltså konserten av Johannes Vermeer, eller Vermeer, anses vara en av dem med högst värde idag i kategorin stulna konstverk.
Oh, fan.
Och den är fortfarande spårlöst försvunnen då. Och det sjuka är att hon, den här kvinnan som en gång startade museet, Isabella Stewart Gardner, hon dog 1924. Så hon slapp se den här skiten, bara fuck alla mina tavlor. Men i sitt testamente så har hon skrivit här i alla fall att även vad som än skulle hända så skulle hon vilja att det skulle förbli så som hon har lämnat det. Så än idag hänger det fortfarande ramar som är tomma på konstverk och väntar på sina målningar än idag.
Jaha, så de har inte satt upp nya tavlor?
Nej,
de väntar på just dem.
Ja, ramarna är kvar. Det är inga så här fake, liksom bara, fan, vi ersätter det här med några nya tavlor eller någonting. Utan,
affischer.
Ja, som Mr. Bean liksom. Ja. Nej, just ramarna är kvar. Och det står här också, det här kunde jag se. The museum is offering $10 million. Hur mycket 10 miljoner dollar blir det?
Ungefär 100 miljoner.
100 miljoner kronor.
Uh-huh.
Okej, det var inte så mycket som jag trodde då. Jag blir så blind när man pratar om 3 miljarder. 100 miljoner, okej. Nej, men museet har gått ut och erbjudit 100 miljoner kronor för att få information som kommer leda dem till att få fatta de här tavlorna då, som fattas. Och det här är den största lösensumman som någonsin har gjorts av en privat institution.
10 miljoner dollar.
Mm. Så det är också så här sjukt hur det här gick till liksom. Och FBI idag, de misstänker att det är Boston-maffian, The Patriarcha Crime Family, som har gjort den här, liksom har genomfört den här stölden. Och en teori är att gangstern Bobby Donati, han mördades ett år efter stölden. Och organiserade hela för att kunna förhandla till att hans capo skulle bli frisläppt från fängelset. Att det har något med det att göra. Han tänkte så, fan cool, om man är det!
Man är det!
Fan cool.
Ja, men intressant det där alltså.
Jag har ju ett fall från Schweiz som jag tänkte ta upp näst. Så att, häng med!
Häng med!
Den 10 februari 2008 var en ganska stillsam söndag på det lilla galleriet Emil George Bürl i Zürich. Klockan var runt 16.30 och galleriet ska snart stänga. De stänger klockan 17. Utanför sitter 3 stycken maskerade män i en bil och väntar på att så många besökare som möjligt ska utrymma lokalen. När klockan är strax innan 17.00 kliver de här 3 männen ur bilen och rusar in i galleriet med vapen och beordrar då de här vakterna och de sista kvardröjande besökarna att lägga sig ner med ansiktet mot golvet under pistolhot.
Ja, här måste jag säga att sexappelen sjunker en hel del.
Ja, lite grann faktiskt.
Så fort vapen och så här, upp med händerna, ner, vi ska vi råna. För då ja. Blir det ju också, det är inte bara en cool konststöld, utan det blir även ett rån.
Mm, det blir faktiskt ett rån här. Mm. Men de stjäl de fyra första tavlorna bara som de kommer över. Det här är över på 7 minuter.
Shit.
Från att de springer in till så att de är iväg med bilen igen. Så 7 minuter.
4 tavlor.
Ja, och det råkar då vara Vincent van Goghs De blomstrande kastanjegrenarna. Aha. Claude Monets Valmonera Vetuil, Edgar Degas Count Lepic och hans döttrar, eller greve Lepic och hans döttrar, samt Paul Cézannes Pojken i röd väst.
Shit fan.
Alltså de här tavlorna är värd väldigt mycket pengar.
Ja, det kan jag tänka mig.
Bilen slirar iväg i gruset när de kör och rånet tog som sagt bara 7 minuter, men det fick med sig konstverk då för över 1,6 miljarder kronor. Ja. Det här är jävligt mycket pengar.
På 4 tavlor då dessutom.
På 4 tavlor.
Här hade vi 3 miljarder på min då, mm. med 13 konstverk som blev stulna.
Exakt. Och den 18 februari 2008, det är alltså bara 8 dagar efter det här rånet. Mm. Då hittar schweizisk polis 2 av konstverken i flyktbilen som var olåst utanför ett sjukhus.
What?
Ja. En anställd på sjukhuset ringde polisen för att det stod en mystisk vit bil på parkeringen utanför som hade 2 tavlor i baksätet. Och det var då den blomstrande kastanjegrenarna och Valmonera Vetuil. Och de var helt oskadda.
What the fuck? Undrar om de bara tänkte så här, nej fan. Det här var ju bara skittavlor. De är säkert inte värda
något. Nej, exakt. Jag funderar på det också. För ingen vet varför de blev kvarlämnade. Men tillsammans hade de här 2, bara de 2, ja. Var värda 600 miljoner.
Nej, fy fan.
Det är liksom nästan det är mer än en tredjedel, ja. Av pengarna.
Ja, men herregud.
De blev bara så här, okej. Okay. De är i alla fall återlämnade. Och sen dröjer det 1 år. Då hittar man Edgar Degas, greve Lepic och hans döttrar. Och huruvida det gick till vill inte polisen uppge, eftersom schweizisk och serbisk polis hade en öppen utredning om fallet med de här försvunna tavlorna.
Mm-hmm. Och den fjärde tavlan då?
Den fjärde tavlan, den hittades ytterligare 3 år senare, den 12 april 2012. Serbisk polis stoppade en bil med några misstänkta. De hade fått ett tips, så de genomsökte den här bilen väldigt noggrant och hittade den här tavlan till slut, utan ram då. Men den var inlindad i papp mellan taket och innertaket. Så jag tänkte att de har liksom ett hemligt fack på insidan under. Där hittar de tavlan liggandes inlindad i papp. Helt märkligt.
Smart ändå, måste jag säga.
Ja. Men just den här tavlan då, den har ett uppskattat värde på 900 miljoner kronor.
Oh my god.
Och var den dyraste som blev stulen den
Holy
här
crap.
Dagen.
Okej, så 4 år senare blev den här fjärde tavlan hittad alltså.
Mm, exakt.
Jag undrar hur det går till där egentligen. Så här, vart hänger den där tavlan någonstans? Eller håller den på att smugglas runt typ så här? Ja, men så någon form av pokal eller typ betalningssätt på något sätt liksom så här. Om vi får låna din vän här ett tag. För du har den här tavlan så länge som pant. Nej, men det är typ att den används som någon form av betalning, I don't know.
Ja. Mycket möjligt, det är ju jävligt svårt att veta.
Men jag har ju svårt att se att den hänger ovanför en snygg divansoffa i turkos färg. Framför en 47-tum tv och lite vaser och grejer. Jag har ju svårt att se att den bara skulle hänga där hemma hos någon lite random.
Jag tänker väl snarare i sådana fall i något jävla palats att den står så här. Och sen så när det kommer folk på besök, då tar man undan tavlan.
Ja, så mycket möjligt faktiskt.
Att den står på ett staffli typ.
Sant.
Och sen så kommer vi, det här är ju märkliga grejer nu. Mm-hmm. För de här som gick in och stal tavlor, de hade uppenbarligen ingen koll på vad de stal. Därför att enligt uppgift ska de här tavlorna inte vara, i alla fall 3 utav dem, ska inte vara långt, de ska vara långt ifrån de dyraste tavlorna som fanns in i det galleriet.
Aha.
Det fanns massor med tavlor som var väldigt värd mycket mer pengar.
Okej.
De här har alltså bara gått in och tagit 4 stycken som hängde i samma rum.
Ja.
Och bara dragit åt sig dem.
Det känns lite så oplanerat på ett sätt också. Att de springer in med vapen. De vet att de måste göra det med våld på något sätt. Mm. Men inte, bara det visar att de på något sätt inte har tänkt ut värsta planen egentligen.
Nej, precis. Det känns som att de var väldigt desperata. Eftersom de lämnade 2 konstverk i bilen dessutom som var värd liksom 600 miljoner kronor. Så att det är väldigt mycket pengar.
Det känns som, jag bara får en magkänsla av att någon måste ju ha dött av de här tjuvarna när de kom på det där med att så här, det känns som att det är någon bristande kommunikation där typ så här. Ja men Zlatko, du har koll på vänen där va? Du ställer väl den där och låser sen bara. Va? Nej, men ni sa ju för fan att jag skulle ställa den olåst utanför sjukhuset. Zlatko, vad i helvete har du gjort? Typ någon sån där. Så här. Känns som en sån grej typ. Så. Ja,
typ. Ja. Sen så kommer vi tillbaka till den här Emil Brühl då. Mm. Som det här museet döpt efter. För stölden tror jag kopplingar till att konstverken i hans hus blivit stulna från judar under andra världskriget.
Uh-huh.
För minst 13 tavlor i galleriet var bekräftat stulna medan han fortfarande levde.
Uh-huh.
Så han var tvungen att lämna tillbaks dem till judar under 40-talet, som är slutet av 40-talet.
Okej.
Okay. Och det här är Daily Mail som skriver. Emil Brühl dog 1956 och då hade han bland annat 12 Renoir, 19 Cézanne, 14 Degas, 7 Gauguin, 14 Van Gogh och 12 Monet-tavlor.
Damn.
Så att han hade en jävla massa konstverk i det här galleriet. Oh. Och han hade ju, alltså det är så många, mycket pengar så att det går inte att förstå. Jag tror det är en ganska bra bit, över 3 miljarder.
Det han inte hade en susning om var att hur fan kunde man lämna de här två tavlorna olåsta i en van utanför ett sjukhus? Shit alltså, coola konstölder som har gått till historien på ett eller annat sätt. Alltså, den gemensamma faktorn här är ju att många av de här tavlorna har ju ändå återfunnits sen på ett eller annat sätt. Det är vissa tavlor här som är fortfarande på fri fot.
Mm.
Och det kanske är som så att de hänger, eller att de står på ett fint staffli i något palats av något slag, eller att de hänger ovanför en divansoffa i hornstull kanske.
Jag tänker såhär, krimpalats.
Exakt. Riktigt krimpalats kanske. Fan vad coolt det hade varit om de skickar alla tavlor till Krim. Alltså på halvön Krim. För att de känner så här, fan det här är lite Krim ändå att göra sån här grej. Vi skickar till Krim.
Det är därför ryssarna vill åt Krim.
Där har vi det. Fan, det är där vår nästa bonanza kommer handla om.
Krimbonanza.
Krimbonanza. What? Krimhalvöbonanza. Ah, shit. Ah, shit. Ja, det här har varit skitkul att dra igång med det här faktiskt, just krimbonanza. Och,
just de här coola konststölderna var väldigt kul att dra igång med just.
Ja, jag vet att jag kände igen det här med Sveriges största konststöld. Ja. Vet jag att man har läst på senare dagar kanske, eller känner till.
Men jag har läst om just den där Mona Lisa-stölden också.
Mm.
Och jag trodde fan att den har blivit stulen flera gånger.
Ja, jag med. Men en gång alltså. Sen dess bara, de bara, fan, den där vi vill inte ha en till Vincenzo som kommer in och säger, vad fan cool!
Precis, nu är det no more cigarettes.
No more cigarettes. Ni är där som står och vaktar här.
Nej, förlåt, de var ju fransmän. Cigarettes.
Cigarett. Ni får inte stå och röka cigarett utanför Mona Lisa. Ni måste stå här och vakta hela tiden.
Le tabla.
Le tabla, du måste äta baguette samtidigt.
Dricka lite lull.
Ja, skönt att vara igång med krimbonanza i alla fall då, Brutti.
Ja, jävligt skönt.
Vi kommer fortsätta i samma anda och vi har en hel drös med misstänkta avsnitt på G framöver här. Vi kommer höra som en vecka igen som sagt. Men under tiden där, om du har något tips på vad vi ska ta upp och så vidare, så vart kontaktar de oss då, Brutti?
Ja, på Facebook kan ni kontakta oss. Något Kaiko Podcast heter vi där. Eller på Instagram där vi heter Något Kaiko. Eller så kan ni skicka mejl på nagotkaiko@gmail.com.
Och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och prenumerera eller följa den här podden, så är vi mer än tacksamma om du gör det. Hade också varit kul med en liten tummen upp eller någon form av rating med 5 stjärnor. Och kanske en kommentar eller recension där du skriver om vad du tycker om den här podden i sig. Och kanske om den här bonansan. Vad har du för förhoppningar? Och där kan du även skriva in lite förslag på ämnen också som vi ska ta upp.
Absolut.
Med det sagt, vi fortsätter i samma anda med avslutningsfrasen här faktiskt.
Okej. Okay.
Ja, tänker jag. Varför ska man byta ut det gamla när det faktiskt är bra?
Mm.
Ja, förutom tavlor då, de byter man inte ut även fast de är gamla. De är sjukt värda mycket. Ja. Ja. Har det gröt då?
Ja, har det gröt.
produceras av I Like Radio. I Like Radio.